Vi släpper inte in några svar här, utan vi går raskt vidare till att bjuda in till en panel som förhoppningsvis kan då ge lite ljus på de här mer politiskt laddade frågorna som Eva lyfte. Så jag välkomnar upp på scen Gun-Britt Andersson, Hanna Hellqvist och Staffan Hellström. Kort presentation, så Gun-Britt är inte bara vice ordförande i EBA utan har också tidigare varit statssekreterare för biståndet. Varit Sveriges ambassadör till OECD och mycket, mycket annat. Hanna Hellqvist är den andra tidiga statssekreteraren för biståndet som vi har på scenen, som var med och förhandlade den här landkoncentrationen 2007 och en massa biståndsbudgetar efter det. Jobbar numera som public affairs-chef på Prime. Och slutligen har vi Staffan Hellström som har varit överdirektör på SIDA och har en rad ambassadörsposter i bagaget nu och blev nyligen utnämnd till Sveriges representant i Bangkok med tillträde nu i höst. Hjärtligt välkomna alla tre. Jag har bett er att inledningsvis en och en fundera lite över den där frågan som var då den övergripande frågan på seminariet. Blir det bättre om man koncentrerar sig? Och jag tänker att Gun-Britt ska få börja.
Mm. Tack. Funkar den här? Ja. Ja, och så sa du inte vad jag gör nu. Jag är pensionär också.
Jaha.
Ja. Så jag har några år, det är några år sedan jag var väldigt aktiv på det här området, även om jag följer med. Men vad rapporten illustrerar är att det är väldigt svårt att koncentrera biståndet, även om den politiska vinden är stark, som den var när Gunilla Carlsson tillträdde som biståndsminister. Och det här TIL-indexet, det mäter. Men och kan vara värdefullt. Men det är frågan om hur mycket det säger om spridningen eller koncentrationens drivkrafter och effekter. Att röra sig längs det där indexet är inte någonting som i praktiken kommer upp till beslut när man håller på med bistånd. Utan besluten åt ena eller andra hållet, det triggas av att korruption ställt till i ett projekt. Att ett land kommit i väpnad, oresonlig konflikt som Eritrea och Etiopien gjorde på sin tid. Då kan koncentrationen minska. Men den ökar när vi i internationell solidaritet vill vara med och stötta återuppbyggnaden efter en fruktbar fredsprocess som i Liberia. Som en engagerad aktör i det internationella samfundet och en stor biståndsgivare, för vi är faktiskt en stor biståndsgivare i väldigt många sammanhang, humanitärt men också i väldigt många länder där vi är, och inte bara stor utan ibland också tongivare. Så är det naturligt att vi vill vara med i skeendet av det här slaget när det skapas eller raseras förutsättningar för utveckling. Och det vore intressant att se lite närmare på vad som förklarar spridningen av biståndet under Gunilla Carlsson senare år. Var det bara att man tröttades i det här, det blev så jobbigt med alla politiska diskussioner och konsekvenser? Eller var det Syrienkonflikten och andra och dess återverkningar i grannskapet och mycket annat? Det är ju sånt som liksom gör att man hamnar på nya ställen hela tiden. Om man ser bakåt i tiden, och det är kanske bästa synen på det ögat, så kan en stor del av spridningen till nya mottagarländer spåras i dramatiska händelser där internationell samverkan efterlyst. Det har handlat om väpnade konflikter eller naturkatastrofer. Jag har två specifika minnen av aktiva val av annat slag av mottagarländer. Och det var när Kristdemokraterna kom in i regeringen och de hade väldigt nära kontakter via Pingstmissionen med Bolivia. Och då blev Bolivia ett mottagarland. Och det andra var när vi blev medlemmar i EU, och då blev någon sorts allmän mening att vi också borde ha lite frankofona länder med i vår portfölj. Kan man fråga sig varför, men det så blev det. De här drivkrafterna för spridning, de ger sig till känna varje dag, både legitimt ur utvecklingssynpunkt, men också ibland av rätt så lätta utrikespolitiska skäl. Men det finns ju också sådana skäl som det i koherensens namn finns anledningen att ta hänsyn till, och det gör man. För biståndet kan inte ses som liksom en isolerad mekanisk verksamhet i både internationella samarbetet, utan det är en del i en helhet av relationer mellan länder. Studien den betonar några dispersion som en central sak i Parisagendan. För mig, enligt min mening, när den kom och när diskussionen innan, så var de centrala elementen, och de är fortfarande centrala när man läser nu agendan från Addis och allt det om de Sustainable Development Goals, det är att Utvecklingssamarbetet måste bygga på ömsesidigt ansvar och respekt. Alignment, det vill säga utnyttjande av mottagarlandets system, liksom ägarskap och harmonisering av procedurer, betonades som medel för att minska biståndets transaktionskostnader och öka effektiviteten. De begreppen skymtar i rapporten, men som Bertil Odén och Wolgemuth nyligen konstaterat i allt det de har gjort, men också i någon artikel nyligen i biståndsdebatten, så finns det inte mycket kvar utav av Parisagendan. Och det är sorgligt när rapporten refererar till att kollektivt agerande från några har öppnat för free riding från andra givare som då kan passa på att göra det mest uppmärksammade och mest spännande och sådär, va? Och att det skulle liksom vara en effekt av att några tongivande försöker samordna sig. Tanken och förhoppningen när Parisagendan kom, det var att just om starka givare tillsammans med mottagarlandet går in auktoritativt med en samordningsprojekt, så skulle det bli så intressant att det blev buy-in från andra när det kom. Så då skulle det inte vara så stort bekymmer med att det kommer många flera givare. Därför att det som var mest styrande, och där spelar ju de multilaterala organisationerna också en stark roll. I början tror jag det funkade här och där. För då fanns det en stark lust att börja samarbeta på det här sättet. Och då blev det buy-in istället för free riding. Och någon på namn, men vad som hände sen då? Det kan man fråga sig. Ja, det var väl politikförändring. Politiska förändringar i flera givarländer, inklusive Sverige och England. Som hade varit tongivande i jobbet för att få fram Parisagendan. Och Norge och Danmark. Nej, inte Danmark, de var aldrig riktigt med. Så det såg bra ut i början, men uthålligheten var som sagt väldigt dålig. Och det var de här politiska förändringarna, men självklart också svårigheter på landnivå. Att det här med att jobba genom mottagarländernas system visade sig ju problematiskt på många håll, därför att institutionerna inte var så starka. Och kanske att den här Parisagendan betonade alldeles för lite behovet av kapacitetsuppbyggnad. Att man behöver alltså långsiktigt också stärka de här institutionerna. Så tror jag det här, hela filosofin i New Public Management var också en bov i dramat. Och i rapporten så lyfte fram att fungerande institutioner är centralt för att utvecklingen ska fungera bra. Samtidigt konstateras att institutionell förändring tar tid. Ja, det gör det. Men då är det ju så mycket större anledning att i det långsiktiga utvecklingssamarbetet se till att man jobbar mycket med institutionell utveckling och stöttar det. Och det kan man göra både direkt genom biståndsinsatser, och den typen av biståndsinsatser, där behövs det ju arbetsfördelning och allt det som man behöver komma överens om. Men också genom att vi visar respekt för de här systemen, att vi använder systemen, att vi ställer krav på dem, att vi ställer krav på revisionsrapporter i våra mottagarländer, att vi får de här sakerna att fungera, att centrala institutioner för utveckling stärks av utvecklingssamarbetet, inte försvagas genom att vi går förbi dem. Och det här måste jag säga är så mycket mer angeläget idag. Om vi skulle gå in för selektivitet och liksom utgå ifrån nuläget som det är och så dra slutsatser där och så stanna där, istället för att liksom se till att nu har vi faktiskt, i höst kommer jag besluta om Sustainable Development Goals för 2030. Och då ska vi alla länder ta ett förfärligt stort ansvar för att uppnå 17 utvecklingsmål. Och då måste vi verkligen jobba med vi själva, med oss själva. Men också i allt vårt samarbete med att få institutioner som fungerar. Och där spelar sättet som vi arbetar med biståndet på, plus insatser som vi gör i biståndet, en stor roll. En kort till bara. Okay. Det är en stor förtjänst tycker jag i den här rapporten att den gör den här, försöker liksom se att det blir skillnad på om man ser till stora eller små insatser. Men, och NGO och sådär, va. Och där var Herrström och jag i början på 90-talet gjorde vi någonting med organisation och arbetsformen i biståndet. Som handlar väldigt mycket om att det ställer olika krav på hur man jobbar. Vad det handlar om. Och när det handlar om samarbete mellan aktörer ute i våra fria samhällen, så är det inte så stort bekymmer ur koncentrationssynpunkt om det blir många insatser, därför att det har ganska liten betydelse för statsbudgeten. Men när det är stora saker som påverkar på centrala institutioner, ekonomisk politik och sådana saker, utvecklingsförmågan, då är ju det här med alignment och koordinering och sånt jätteviktigt. Och förhoppningsvis så bidrar vi till att u-ländernas system blir så auktoritativa att de faktiskt också kan styra nya givare som Kina. Tack.
Tack, Gun-Britt. Tack så jättemycket. Jag tänkte släppa in dig, Hanna, i och med att du är den som har senast erfarenhet.
Tack. Kul att vara här. Jag ska verkligen ge mig själv en utmaning hålla tiden här nu. Det bubblar inom mig på det här området. Roligt att få vara tillbaka på ett hörn. Tack för en väldigt välskriven rapport som jag gärna hade haft framför mig. Inte minst när vi i den dåvarande biståndspolitiska ledningen på UD runt 2011 började omvärdera mycket av 2007 års landfokusering och titta närmare på utfallet av det. Vi tänkte då, började då ganska intensivt också tänka på det som i rapporten kanske fångas av den här within tail-axeln, det vill säga hur kunde vi också fokusera biståndet, inte bara vad gällde valet av länder utan också när det gällde vad vi skulle fokusera på ämnesmässigt, sektorsmässigt, inriktningsmässigt inom respektive biståndsland. Vilket inte minst var en särskild utmaning eftersom vi hade en politisk skepsis då mot det generella budgetstödet. För det var då vi började själva inse att antalet bilaterala samarbetsländer inte hade minskat så väldigt drastiskt om man jämförde med 2006. Vi försvarade oss i viss mån med att andelen riktigt stora engagemang hade andelen som gick till stora engagemang hade ökat. Men samtidigt kan jag ju säga att vi ökade aktivt och medvetet delar av biståndet som helt saknade geografisk avgränsning och som många gånger bestod per definition av små direkta insatser. Jag tänker till exempel på de ganska kraftfulla ökningarna av det mer aktivistiska demokrati- och MR-biståndet som initierades av dåvarande regeringen. Så det är klart att det här är ju en nyckelfråga, det här med ska vi koncentrera oss eller inte. Och jag tycker att man kan luta sig mot en allmängiltig insikt som gäller nästan all verksamhet. Det vill säga att man lyckas bäst om man koncentrerar sig på att lösa några väl avgränsade problem på områden man vet att man behärskar. Och att ett allt för spretigt bistånd faktiskt kanske till och med kan göra större skada än nytta. Och när det begav sig så tog vi väldigt stort intryck just av OECDs granskning. Och jag minns med viss skakighet inombords hur jag var nere i Paris och förklarade de svenska resonemangen bakom detta. Och utan att gå in mer i detalj på det så kan jag väl bara konstatera att koncentrera sig eller att etablera tydliga urvalsselektionskriterier, det strider mot en grundläggande resonemangslogik som jag upplever är helt dominerande inom biståndet och biståndspolitiken. Det finns alltid argument för varför man ska verka i land X eller land Y på område C eller så. Och det är klart att tydliga kriterier skulle behövas för att motverka att det blir de goda intentionerna som är det fullt utstyrande. Men det här är ett moment 22 och det tycker jag tas fram bra i rapporten när du skriver att a rule-based allocation policy guards against this kind of mission creep for which there is almost always good reasons at any point in time. För det främsta skälet till att det är så svårt att fokusera både geografiskt och ämnesmässigt, det är att det finns så starka argument och försvarare, goda argument också, för vart enda land och vart enda tema vid varje tidpunkt. Eftersom det just i kampen mot fattigdomen per definition inte råder någon tvekan alls om att det finns enorma behov och också starkt engagemang utspritt för allehanda lösningar på dem. Nu springer tiden iväg här, men jag ska skynda mig. Man kan väl säga så här att 2011 konstaterade vi som var politiskt ansvariga då för det svenska biståndet att vi hade också väldigt breda insatsportföljer. Vi såg att det fanns väldigt mycket som talade för att vi måste inrikta oss mer också ämnesmässigt. Och la ett uppdrag på Sida att titta på just vad är Sveriges komparativa fördelar. Och jag minns att svaret där kanske inte gav så mycket vägledning även om Sida hade lagt ner väldigt mycket jobb. Och det var att huvudslutsatsen var att Sveriges komparativa fördelar i hög grad kan kopplas just till hur biståndet genomförs. Angreppssättet, det relationella ansatsen, metodiken och instrumenten man väljer. Anknyter lite till det du var inne på. Avslutningsvis bara lite, hur gick då resonemangen i regeringen när beslutet om landfokuseringen togs 2007? Det var en av mina allra första uppgifter när jag blev politiskt sakkunnig hos dåvarande biståndsministern att förhandla detta med de andra allianspartierna. Och jag har fortfarande ganska levande minnen från det med vissa absurda inslag. Det var förstås en hemläxa som Sverige hade att göra i spåren av de här internationella åtagandena om Parisagendan. Och det var också så att det fanns en stark politisk vilja att göra något för ett, vad vi upplevde då som ett, en ytterligare förbättring av biståndet. Men vi tog fasta på det landdestinerade strategistyrda utvecklingssamarbetet. Som man ska komma ihåg i det här sammanhanget, apropå att ja, det finns humanitära behov och det händer allt möjligt i världen och så. Fokus för den här reformen, inom citationstecken, det var ju en liten andel av det samlade biståndet. Så att när man tittar på CRS-indikatorer och så vidare så kan det ju finnas skevheter i det. Därför att vi tittade ju på någonting som egentligen motsvarade kanske 9 miljarder av en budget som i det läget låg för biståndsverksamheten runt 30 miljarder. I korthet så kan jag väl säga att det fanns ett väldigt gediget förarbete med massor av olika variabler och indikatorer som hade vägts in. Allting ifrån inkomst- och fattigdomsnivåer, institutionella förutsättningar, frihetsgrader, korruptionsgrader, biståndsberoende, givartäthet. Men när det underlaget blev föremål för beredning inom regeringskansliet och mellan partierna så viktade man förstås de här variablerna olika och kanske la till sina egna. De kunde vara präglade av relationer man hade, av starka band till enskilda organisationer med långt och gediget engagemang i enskilda länder. Det kunde präglas av diplomatiska, aktuella överväganden. Oj, olämpligt att stänga ner biståndet till ett land där statschefen leder en viktig kommande klimatförhandling exempelvis. Och det fanns ett väldigt stort tryck utifrån. Så jag tror så här att dagens rapport har en väldigt viktig poäng när den pekar på betydelsen av tydliga och transparenta urvalskriterier. Men en sån transparens och en sån tydlighet bygger på en förutsättning som ofta saknas. Och det är den grundläggande samsynen om väldigt existentiella frågor. Vad är det vi menar med bistånd? Vad är det vi förväntar oss? Utöver att bistå fattiga människor att lyfta sig själva ur fattigdom, kan det också handla om kemikaliehantering eller klimatförhandlingar eller migrationsströmmar och allehanda områden där det finns många goda intentioner. Samsyn om vad som är effektivt, vad som är viktigt, var det finns andra intressen och var det finns ett starkt historiskt engagemang. Ett par komplicerande faktorer som delvis belyses i rapporten är ju också att en ökad biståndsbudget sannolikt ökar risken för ytterligare spridning. Vi pratar om en period där biståndsramen ökade med mer än 8 miljarder. Samtidigt som vi märkte, år efter år sprang vi in i väggen och märkte att vi kan inte öka våra biståndsflöden till de afrikanska samarbetsländerna för vi får inte ut de medel vi allokerar. Det vill säga vi sprang in i väggen i våra ansträngningar att koncentrera oss. Och då tänker jag, men det finns ju oändliga behov. Ja, men de facto, personellt och resursmässigt, kunde vi inte få ut mer pengar. Man ska också komma ihåg att den geografiska koncentrationsdiskussionen har länder som utgångspunkt. Och för den som har tveksamhet kring den här stat-till-stat-premissen så blir det en komplicerande faktor. Därför då är inte budgetstöd en naturlig lösning för att åstadkomma ytterligare koncentration. Och jag har så många tankar om det här, men jag tror att min tid är ute, så jag
den är pausar. Ute, men det var väldigt intressant. Tack så jättemycket. Jag tycker att Hanna kan komma. Jag tror vi är flera som gärna hade varit en fluga på väggen under det här landlotteriet, eller vad vi ska kalla det. Det lät väldigt spännande. Jag är ju frestad att be Staffan ta sig an de existentiella frågorna om vad det är bistånd egentligen. Men du har ju erfarenhet från två länder som är stora biståndsmottagare, varav ett inte längre tar emot svensk bistånd. Jag hoppas vi kan få lite reflektioner från fältet också. Så Staffan.
Jag tycker det är jättebra att frågan reses och att den reses på det här sättet med den här rapporten. Och svaret på den övergripande frågan, blir det bättre om man koncentrerar sig? Ja. Vi har framförallt nu pratat om samarbetsländernas perspektiv, Parisagendan. Det är också det rapporten fokuserar på. Självklart nödvändigt att göra, inte minst med tanke på de mindre uppiggande resultaten av det här. Ska man komma ihåg att det finns ju, som vi har varit inne på tidigare också, i det avseendet så finns det ju andra delar av Parisagendan som också spelar roll. Alltså, det betyder någonting hur man beter sig i ett land. Den här overlap-indexet som Eva var inne på också, tror jag inte så mycket på. Hur vi beter oss i hälsosektorn i ett land spelar roll. Om vi stöder ett samordnat program eller om vi gör någonting helt vid sidan av. Men jag tänkte betona ett annat skäl. Belastningen, den svenska kapaciteten. Och det kan man säga att det är liksom administrativt och byråkratiskt och tråkigt och allt sånt där, men det är ju fundamentalt. Så hur ska vi kunna göra ett bra jobb i det bilaterala biståndet? Hur ska vi kunna kapacitet i och för ett land för att kunna göra skillnad? Där tycker jag det syntes oerhört tydligt när jag var i Tanzania. Ska man spela en roll i undervisningssektorn, där så måste man ha en gedigen kapacitet för att göra någonting. Och den kapaciteten kan då inte samtidigt användas någon helt annanstans i världen. Och det där var en viktig drivkraft för oss i Sidas ledning under lång tid. Samarbetsländernas perspektiv, absolut. Men vi satt ju också med den här utmaningen att hantera allt fler länder med ett administrativt anslag som var vad det var. Och antalet hade ju växt under jag blev överdirektör på Sida 95 och var med under den här perioden när antalet samarbetsländer växte. Och det växte ju bland annat, precis som Gubmer var inne på, för att världen förändrades. Och detta vi måste ha ett sätt att ta oss an bistånd för att kunna hantera det, inte så att bygga system som sen omedelbart slås sönder av den verklighet som vi ständigt, decennium efter decennium, hanterar i utrikespolitiken och bistånd. Vi måste kunna ta oss an nya utmaningar. Det kommer ofta via revolutioner, en orange revolution i Georgien, eller konflikter, krig, fredsprocesser. Så Berlinmurens fall genererade ju ett utvecklingssamarbete som jag var ansvarig för sedan under 9 års tid, som inte hade funnits överhuvudtaget tidigare. Arabiska våren, Afghanistan, man kan göra listan hur lång som helst. Och det är intressant att se, tycker jag, att 2007 gav en effekt som nu då till stor del är borta, som rapporten visar, men något är ändå kvar. Det vore intressant att lite grann djupanalysera mekanismerna bakom, någon var inne på det här tidigare, bakom spridningen efter 2009 och se på case by case nivå vad var det som faktiskt hände. Jag skulle tro att vi behöver, rapporten nämner det lite i förbigående, jag skulle tro att vi behöver en översyn av det slag som gjordes 2007 någon gång så där vart femte eller vart sjunde år, utöver det regelbundna fokuset på utfasning, helt enkelt därför att kunna hantera det som har hänt över tiden. Så hade vi inte haft beslutet 2007, då tror jag att vi hade varit i ett mycket värre läge. Då hade vi suttit med alla de länder vi har nu, plus många av dem i alla fall, plus ett antal till. Och hade vi å andra sidan avstått från en del engagemang, så är det inte att alla har varit kloka, men hade vi avstått från en del av de nya engagemangen därför att vi hade gamla, då är det inte säkert att vi hade fört rätt politik. I så fall hade gamla stelheter varit styrande för politiken. Men sen spelar det förstås roll hur man gör koncentrationen. Och rapportens förslag berör ju bara en del av länderna. Och det hjälper oss inte att prioritera mellan konfliktländer. Det hjälper oss inte heller att prioritera mellan de här olika kategorierna. Två kriterier lyfts, fattigdom respektive institutionell kvalitet. Och de är centrala, inte minst i besluten om man ska gå in med generellt budgetstöd eller inte. Men de hjälper oss inte fullt ut i att hålla antalet samarbetsländer nere på en rimlig nivå. Den centrala frågan för mig är ändå, givet att vi pratar om det bilaterala bistånd som är ett beslut om var ska Sverige bilateralt vara? Varför ska just Sverige vara i ett land med bilateralt bistånd när vi samtidigt via EU är i många, och där är ju växande grad så att EUs bistånd är differentierat. EU gör ju också, vi i EU gör ju också den typen av bedömningar. Bistånd till Kambodja tredubblas nu till exempel. Sånt, och där är vi med den vägen. Och Då kan man säga det här, hur gör vi skillnad, vilket är vårt mervärde? Ja, det är så allmänt och det kan användas för att bevisa lite grann vad man vill. Och det är förvisso inte en okomplicerad fråga. Vi kan ibland också, vi är en duktig givare, så vi kan skaffa oss mervärdet. Och det gör vi för det mesta. Men det finns ju några saker att tänka på ändå. Alltså, vi gjorde en utvärdering med Vietnam, Laos, Sri Lanka som visade att vi hade gjort stor skillnad i Vietnam, ganska måttig skillnad i Sri Lanka. Det här gjordes när biståndet var avslutat, men det är klart att man hade kunnat ta den titeln också 15 år tidigare och göra utifrån erfarenheterna. Alltså det här, vad som faktiskt har hänt, har vi kunnat göra skillnad? Inte bara tror vi att vi kan göra skillnad, men har vi gjort det? Alltså säga, Centralasien har ju nämnts ett antal gånger här. Jag är skyldig till att vi gav oss in i Centralasien. Jag ska inte driva Tadzjikistans case här, men jag tycker det intressanta är att den här frågan många eller få givare, alltså, Tadzjikistan var en aid orphan, och det tycker jag är ett oerhört centralt kriterium utifrån det här, kan vi göra skillnad, inte det enda, men ett centralt kriterium, och där valde ju regeringen att bortse från det och förlita sig på annat, men la man ökad tonvikt vid det, så skulle ju det kunna ha effekter i en beslutssituation. Jag tycker det var viktigt att vi synliggjorde konfliktländerna bättre 2007. Men det här med konfliktland, det är ju inget entydigt över tiden. Så jag tittar på Mali, tittar på Ukraina som egentligen nu ingår i alla tre kategorierna på något vis. Och jag säger precis som Eva, alltså, vi är ju och måste vara långsiktiga i konfliktländer också. Och det gör att jag är rätt tveksam till det här automatiska, regelbaserade. Dels därför att det är ju bara fångar upp de här där vi har bestämt oss för att vi ska vara långsiktiga, samtidigt som vi är långsiktiga i många andra länder också. Så det täcker inte in alla länderna. Men dessutom så kommer det inte att funka i verkligheten. Alltså, vi bör vara mer transparenta och gärna försöka vikta kriterierna. Det tycker jag Hanna visade bra. Men bedömningen till sist är ju politisk och även utrikespolitisk. Och försöker vi låtsas som någonting annat, om vi liksom skapar ett regelsystem, så kommer den slå sönder av verkligheten. Då är det bättre att försöka vässa de här kriterierna, och särskilt det svenska mervärdet, en del, vässa dem ordentligt och sen försöka göra det bästa möjliga av det här. Och om vi ska vara en effektiv bilateral givare med hög kvalitet, så kan vi inte alltid låta de här spridningsmekanismerna slå igenom. Vi måste stå till bromsarna ibland och se över. Och bromsarna får inte vara så stela då, så att det alltid är de gamla länderna som har förtur framför de nya. Och sen fokusera, försök. Vi måste göra allvarliga försök att definiera och sen bedöma var gör vi faktiskt bäst skillnad.
Stort tack, Staffan. Jag tycker Staffan också får en applåd. Många intressanta reflektioner.